Hej och tack och välkomna till Radio Fontäning på 89,22. Presentera er själva, det är jag, Bo och...
Ja, det är jag, Måns.
Som sköter det här programmet idag. Vi sänder alltså från Ängelbrektsgatan 14 vid Gustav Adolfs torg här i Malmö. Vad vi hittar på här och för vem och varför kan jag inte direkt svara på just nu. Det kanske framkommer med under sändningens gång.
Ja, just det. Men jag skulle kunna säga lite grann om det. Fontänhuset är ju en plats för återhämtning från psykisk ohälsa. Här arbetar vi enligt den arbetsinriktade dagen. Det är öppet för alla som är intresserade om man känner att man har någon typ av psykisk ohälsa. Då kan man boka in sig här på ett besök. Och sen så kan man se hur vi arbetar på våra 4 enheter. Service, restaurangen, media där vi sänder ifrån fast vi är nere på service. Och så har vi våning 4, PR och kultur, som är lite ny på något sätt. Exakt, det finns en kille här idag från den enheten. Idag så kommer vi att snicksnacka lite grann, jag och Bo. Dagens tema, det är 70-talet. Lite löst sådär, ett fondtema i bakgrunden. Så vi snackar om det, vi snackar om låtarna vi hör och vi snackar om det som vi kommer att tänka på när vi hör inslagen. Låter det bra, Bo?
Det låter alldeles utmärkt, tycker jag.
Det tycker du, ja.
Ja.
Just det, men 70-talet, då var jag ju inte ens född.
Nej, men det var jag. Jag var 20 då nästan. Så det betyder rätt mycket för mig, 70-talet. För jag idrottade en hel del och fick studier betalda i USA och skolan och sådär. Så där var jag i fem år ungefär. Och sen tillbaka till Sverige. Så sen har jag kommit till Malmö och slut hamnat här för gott, verkar det som.
Nej. Men okej, nu är du här. Men på 70-talet var du i USA.
Ja.
Och vilken sport är det du gjorde, om du vill berätta?
Friidrott, 10-kamp.
Det är ju rätt häftigt alltså.
Ja.
Spjut och sådana grejer, vad har man?
Spjut och kula och diskus. Och
just.
4 löpgrenar och 3 hoppgrenar till också.
Alltså ni det är ju radio detta va, så ni ser ju inte, men Bo är ju så här 2 meter lång
och
tjock. Lite tjock så här, men han, framförallt är han lång som fan.
Ja.
Men jag tänker att nu har ni liksom ändå introducerat det här programmet. Vi har berättat om 70-talet och om Bos sportförflutna.
Ja.
Så nu ska vi lyssna på ett inslag som är inspelat av vår kollega Lena, som handlar om elefanter. Varsågoda.
Hej, jag tänkte berätta lite om elefanter och vad du kan göra för dem. Vilda elefanter lever i Afrika och i Asien. Den afrikanska savannelefanten är det största landlevande däggdjuret på jorden med en vikt på upp till dryga 6 ton. Dessa magnifika skapelser är förstås mycket starka och bara snaben huserar 40 000 muskler. Vi människor har 600 i hela kroppen. Trots sin vikt är elefanter väldigt duktiga simmare. Snaben fungerar då som snorkel. Honorna är gravida i hela 22 månader, vilket är rekord i djurriket. En nyfödd väger runt 100 kilo och uppfostras av hela flocken. De lever sedan cirka 40-70 år. Med sina känsliga fötter kan de känna av sina likar upp till en halv mil bort. Och luktsinnet är dubbelt så bra som hos hundar. Dessa enda överlevande snabeldjur från forntiden är mycket intelligenta och har komplexa sociala nätverk, vilket inte respekteras i fångenskap där djuren ofta flyttas runt. De har ett enastående minne och kan besöka platser där flockmedlemmar dött flera år senare. Elefanter kan också tillverka redskap. Till exempel så sätter de ihop grenar som de använder för att klia sig med, plocka frukt som de har svårt att nå eller till att täppa till grävda vattenhål för att förhindra att vattnet avdunstar. Det finns uppskattningsvis cirka 350 000 till 500 000 elefanter kvar i världen, vilket kan jämföras med runt 10 miljoner kring förra sekelskiftet och cirka och en halv miljon på 70-talet. I Afrika där tjuvjakt är det största hotet dödas idag 2 elefanter per timme för sitt elfenben. Vilket är fler än vad som föds. Elefanter i fångenskap har i snitt mycket kortare livstid. Då djuren i sin naturliga miljö rör sig över väldigt stora ytor så är kroniska sjukdomar, fotsjukdomar, ledbesvär och övervikt vanligt i fångenskap. Vilket leder till en för tidig död. För att förbereda för ett liv som turistattraktion så skiljs elefantungar från sina föräldrar, sätts i bur, kedjas fast och binds på ett sådant sätt att de varken kan röra fötter eller huvud och utsätts sedan för ytterligare tortyr i syfte att helt knäcka den mentalt. Metoden kallas i Asien för the crush eller training crush. De ska torteras till lydnad. Vill du visa elefanter din respekt så rid inte på dem och besök inte föreställningar. Undvik anläggningar där du tillåts komma nära djuren. Besök gärna anläggningar som tar hand om elefanter som inte klarar sig själva eller beundrar dem i deras naturliga miljö. Mitt boktips är en bok som heter Beyond Words, What Animals Think and Feel av Carl Safina.
Yes, tack så mycket Lena. Det var en del av elefanter som jag vill säga som, de är ju så intelligenta och blir bara mer och mer intelligenta. Det tycker jag är skumt. I övriga djurlivet också så verkar det som vi får hela tiden acceptera att de är minst lika smarta som oss. Annars är det tråkigt för elefanterna som är fångade och behandlade illa.
Just det, ja, det var en tung historia, men jag tänker att man brukar säga att det var bättre förr, men jag tror nog att det ändå kan vara lite bättre nu än på 70-talet när det gäller medvetenheten om vilda djur och hur man ska behandla dem och var man ska ha dem. Ska man ha dem på cirkus? Ska man inte ha dem på cirkus? Och så vidare, va? Men du säger att de börjar bli intelligenta.
Ja, det är bara min teori om hur det är, men det verkar som de blir det och folk resonerar som så att de är mycket mer intelligenta än vi förut har trott.
Ja, så kan det vara, ja. Det är ofta att den gruppen som liksom är den dominerande gruppen berättar hur de andra grupperna är. Till exempel bläckfisken är ju en grupp som vi människor har beskrivit på ett sätt. Som det nu visar sig i modern forskning är mycket, mycket mer intelligent än vi trodde. Och så utvecklas i en rasande takt. Så där gäller det verkligen att se upp om ni träffar på någon bläckfisk någonstans.
Det låter bra tycker jag.
Bra för bläckfisken.
Ja. Ja. Men det är kanske nog med elefant och bläckfisk snack här nu, utan så går vi vidare till nästa låt.
Ja, just det, just det. Är det någonting som du har kastat någon gång?
Ja, nästan kanske, men inte mer än bara ett försök en eller två gånger eller så.
Ja, ja, ja.
Det är alltså Bang on Boomerang med Sven och Lotta, önskad av Lena, som kommer.
Yes, då kör vi den. Ja, hallå!
Hallå!
Och välkomna tillbaka till Fontänradio från Fontänhuset. Och vi heter till och med Radiofontänen på 89,2. Vi sänder från Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14. Och Bo här bredvid mig har ju berättat om sin sportkarriär i USA på 70-talet. Mm, ja. Hur var det annars i 70-talets USA? Alltså,
det var lite speciellt tyckte jag, för det var mycket rökande och marijuana och kokain och LSD och sådana grejer som man kan nästan bli inblandad i ibland.
Ja, ja, ja. Men tur du inte blev det då?
Ja, det är inte så mycket i alla fall.
Men det är något, man hör mycket om det med sport och fest. Går det liksom, hänger det ihop?
För vissa gör det nog det, men inte för alla. Inte för alla tror jag, men för vissa kanske.
Ja. Ja, men du trivdes du. Var det en trivsam tid som du hade där liksom?
Jo, det var både och. Va? Jag studerade ju och idrottade samtidigt och hade en tjej också som till slut blev slut med. Och så skadade jag ryggen och var tvungen att jag slutade där och komma tillbaka till Sverige ungefär.
Ja, just det. Det, är ofta...
det var inte så kul, men det var ju spännande i alla fall på något vis.
Ja, just det. Och så har vi något att prata om nu i programmet här också.
Ja.
Med hjälp av det.
Ja, visst.
Och det är ju jättebra. Men jag tänker att vi går vidare lite sakta men säkert på en annan resa. Och det är alltså Martins syntetiska resa nummer 28. Välkomna!
Hej och välkomna till dagens avsnitt av Syntetisk resa med mig, Dr. Synt. Idag har vi kommit fram till år 2000. År 2000 är året då apopotyma Berserk slår igenom med sitt album Welcome to Earth. Covenant får en klubbhit med låten Dead Stars. Svenska Feven blir uppmärksammad för sin låt De 10 budorden. År 2000 är också året då den fruktade millenniebuggen skulle kunna göra stor skada i svenska datasystem. Ja, nu blev det ju inte så, utan det värsta som hände var att en hiss eller två stannade vid midnatt. Har jag för mig. I år 2000 släpper den tyska gruppen And One albumet Virgin Superstar. Och från den skivan har jag valt låten Panzermensch, som är dagens låt. Jag upptäckte gruppen år 1993, då de blev uppmärksammade på MTV med låten Life Isn't Easy in Germany. Låten tar bland annat upp den höga ungdomsarbetslösheten som uppstod när Tyskland återigen blev ett land. Sammanslagningen av Öst- och Västtyskland tog extra hårt på ungdomarna från Öst, enligt sångaren Steve Nagavi. Jag skulle vilja definiera gruppens musikstil som electronic body pop music. Både riktigt tunga låtar för dansgolvet varvade med starka poplåtar för till exempel radio. Låten Panzermensch har jag spelat ett otal gånger som DJ och den fyller alltid dansgolvet med allsång och kängdans. Ni förstår säkert varför, för nu är det dags att njuta av And One och Panzermensch. På återhörande!
Jag fick du reda på någonting vad det var för låt det där?
Jag vet, det, först och främst det var ju en jättebra låt. Men det är de här freestyler som har gjort har de gjort?
Ja, jag vet ju inte.
Jag känner att det ligger på tungan den här låten. Ja. Så har vi lite rundgång här kanske. Men det måste vara mycket sent 70-tal den kom. Men den är ju ändå med i programmet här va?
Mm.
Jaha du, vad ska vi prata om nu, Bo, på Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14?
Ja, vi får väl tacka Sean som ville ha den låten också. Men vad vi ska prata mer om nu vet jag inte, men kommer du på något?
Nej, tror det är bäst vi sitter tysta en stund. Nej, men vi kan vi berätta. Igår så var det ju en stor julfest nere på Kockum fritid på fredag 49. Och det var hundratal personer här från Fontänhuset. Medlemmar, handledare, chefer, kanske någon annan som har smitit in. Men det är fullt av folk här på huset idag ändå. Och vi jobbar och vi sänder radio med detta 70-tals temat. Men nu är du tillbaka i Sverige efter ditt 70-tal i USA i alla fall.
Ja. I Los Angeles var det, så jag var inte i hela, många platser i USA var jag på, men inte i hela, för det är så stort här.
Vilken är den bästa delen?
Ja, det vet jag inte, jag var ju mest i Kalifornien så jag tyckte nog det var bäst.
Just det, Bo H på Fontänhuset tycker att Kalifornien är bäst.
Ja.
Just det, och varför frågar jag det då? Det är för att det ska bli en jättekonstig övergång till ett inslag som heter Goda nyheter med Björn S. Varsågoda.
Nu Goda nyheter med Björn Svensson.
Rent vatten är livsviktigt, men långt ifrån en självklarhet på många platser. I en by i centrala Zimbabwe har invånarna fått en soldriven vattenpump från Röda Korset. Det gör stor skillnad i det dagliga livet. Nu kan människor hämta rent vatten när som helst på dygnet. Det rena vattnet håller sjukdomar borta och människor friska. En som uppskattar hjälpen är Rebecca. Hon ger 2 tummar upp och berättar hur tillvaron har blivit bättre för henne. Tidigare var jag tvungen att gå 5 kilometer för att hämta rent vatten vid floden. Det var tungt att bära hem. Den nya vattenkällan gör vardagen lättare. Speciellt för oss kvinnor som ansvarar för hushållssysslorna. Det här med jämlikhet har de inte nått fram till än.
Riktigt.
Det är dålig stil. Ja, man tycker att mannen borde ta det tunga i dasset. I Guatemala lider många barn av undernäring och sjukdom. Därför gör Gladys och hennes volontärkollegor på Röda Korset hjälteinsatser för barns hälsa. De har gått runt och knäckat dörr för att hjälpa familjer med råd och tips hur man håller sig friska. 1250 familjer på landsbygden har fått livsviktig kunskap i hur sjukdomar kan förhindras. Genom att följa de goda råden, till exempel hur viktigt det är att tvätta händerna, mår alla bättre. Familjerna slipper ta barnet till sjukhuset. Att tvingas på flyktiga sår i både kropp och själ. För oss på Röda Korset är det självklart att hjälpa utsatta människor oavsett var deras smärta sitter. Just nu förstärker vi vårt stöd till många människor som tvingas fly Ukraina. Vi och våra Röda Korskollegor runt om i Europa ser till att fler får hjälp att hantera trauman och sorg. Hittills har 4000 volontärer och anställda gett krishjälp och psykologiskt stöd till nära 70 000 människor på flykt undan kriget. Punkt.
Ja, tack. Det var starkt käft med Isaac Hayes. Vilket var jag som ville ha. Jag hörde den musiken när jag kom till USA först. Och tyckte den var bra. Och jag tyckte om den hela tiden sedan dess.
Ja, just det. Men tänkte ni på att det också är...
De hade en stor konsert i Colosseum. En stor arena i Los Angeles. Med bara svarta... musiker som sjöng och hade världens konsert för hela stadion, kanske uppåt 100 000 åskådare.
Ja, just det. För jag ber om ursäkt för jag avbröt innan, men hörde ni att det också var signaturjingeln från Sportspegeln? Och vilket sammanträffande att vi har pratat om Bos sportförflutna. Och sen önskar han den låten. Och sen hör jag det.
Bra gjort.
Och när var den konserten då? Kan den också ha varit på 70-talet?
Ja, det gäller i slutet på 60-talet.
Ja, okej. Men
låten är från 71 är den från.
Ja, just det. Det passar ju så bra in alltihopa. Det liksom hänger ihop på något sätt. Och Björn S, han pratar om goda nyheter och han pratar om Rebecca och andra kvinnor. Och då ska vi gå vidare på ett ganska tufft, seriöst inslag som handlar om språk och, ja, språk om kvinnor kan man säga. Det är Sissi som har författat och läst in. Varsågoda.
Ska vi säga att det är från Fittor också?
Ja, det kan vi säga i efterhand.
Tjejer och flickor får ofta höra att de är fittor, slampor eller horor. Varför det, undrar jag? Låt oss först definiera ordens betydelser. En slampa är en person som flörtar med alla den ser och kanske ligger med dem också. En fitta är ett ord för en kvinnas könsorgan. En hora är en person som ligger med människor och tar betalt för det. Hur många av kvinnorna som kallas slampor flörtar och ligger med alla de ser? Och hur många av dem som kallas horor tar egentligen betalt när de ligger med någon? Och vad är det för fel i att ha en fitta? Ordet i sig är kanske inte det finaste som finns, eller? Själv tycker jag att det är ett bra och fint ord. Men det som ordet innebär, det vill säga att man har en fitta, ett kön alltså, är väl inget fel. För det en man menar när han kallar en kvinna för jävla fitta är att inte bara hon utan hela hennes kön och därmed identitet som kvinna är fel och dåligt. Och vad är det för fel med att ligga med någon oavsett om han får betalt för det eller inte? Att flörta med andra är väl inte fel det heller? Och varför skulle det vara fel att ha ett kön? Det kanske är för att vi kvinnor inte är män och framförallt inte är jämställda med dem som det blir problem. Jag tycker att vi ska ta tillbaka de här orden. För när någon kallar mig för jävla fitta eller något liknande brukar jag bara säga tack så mycket. Då blir det oftast tyst. För när jag säger så tappar orden sin laddning och den lilla makt om orden faktiskt gav till den som sa dem minskar till noll. Det märkliga är att det oftast är starka kvinnor som säger ifrån och gör sin röst hörda som de kallade för fittor med mera. Det är som att männen känner sig hotade av de här kvinnorna och måste säga sådant då. Därför drar jag slutsatsen att en fitta, en slampa eller en hora är lika med en stark kvinna. Så är du en fitta, en slampa eller en hora eller inte, du som lyssnar. Det vill säga en stark kvinna. Själv så tycker jag att de här orden betyder just detta när vi använder dem om en annan kvinna. Jag är i alla fall en fitta, en slampa och en hora i synonym med stark kvinna och jag är stolt över att vara det. Over and out, Sissi.
Oj, oj, oj. Starka grejer här. Ett riktigt bra statement av Sissi om kvinnor och de ord som kan användas om dem när det vill sig illa. Och sen en kanonbra låt med Boney M. Ma Baker tror jag den heter. Och den är önskad av Ulrika. Ulrika vem undrar ni? Jo, det är hon som har rest bort. Så vi kan hälsa till henne där hon sitter i Ghana och lyssnar på Fontänhusradion, Radiofontänen. Tycker jag. Eller vad säger du, Bo?
Jo, jag håller med om vad just du sa. Det är lite bra.
Säg det i mikrofonen också, ja, så blir det ännu bättre.
Det är bra, det är bra, det är bra. Alltså. Ja.
Vi kör ju lite sån här improviserad radio, om ni undrar. Det är att vi bara säger det som vi kommer att tänka på. Men så vi har kommit lite mer än halvvägs in i programmet. Och jag tycker att det går ganska bra för oss, Bo.
Ja, jo, det är fantastiskt hur det går.
Ja, just det.
Ja.
Men man skulle gärna liksom vilja höra lite mer om dig och vad du har gjort på sistone. Du kanske har varit med i någon typ av cirkel.
Jo, när man bestämt skriver cirkel med en tjej som heter Camilla. Men det nämner jag nog i inslaget där som kommer nu.
Jaha, nu kommer det ett inslag som handlar om Bos skrivarcirkel.
Skrivarcirkeln, vad har den betytt för mig och vad har vi gjort? Vi har träffats under 3-4 terminer med Camilla som har lett oss. Med mycket inspiration och vältalande och olika övningar. vilket har varit kul och bra. Vi har fått kämpa med vårt skrivande, vilket jag till exempel har behövt för att bli bättre på det och få nytta av sedermera. Det är vad jag tror i alla fall. Tack Camilla för din inlevelse och positiva attityd. Med kram från mig, Bo, och de andra deltagarna. Alltså, tack igen.
Var är polisen? Var är polisen?
Oj, oj, oj. Där hörde vi om Bos skrivarcirkel följt av Liten Karin med gruppen Samla Mammas Manna. Och den låten är önskad av Håkan. Cowboy Håkan brukar jag kalla honom, för jag ser han ibland i mitt grannskap i sin cowboyhatt. Jag tyckte det var otroligt bra låt. Vad tyckte du, Bo?
Jag blev förvirrad där, men det Kraftverk och den svenska variationen från början av 70-talet. Hur det hängde ihop, att det var deras låt. Kraftverk var väl senare än den svenska variationen?
Ja, jag tror det blev svårt att veta här, för att vem som var först, Kraftverk eller Samla Mammas Manna. Men jag skulle ändå gissa att denna låten kommer innan Kraftverks Der Model, eller vad Das Model, eller vad den kan heta. Oavsett vilket så tycker jag det är häftig musik från 70-talet, från ett av deras progband. Är du en proggare, Bo?
Nej, det är jag inte, men jag tyckte om det ändå faktiskt.
Har du någon proggfavorit, något band eller någon låt som du minns?
Nej, det kan jag inte säga att jag gör.
Nej. Är du bekant med han Mikael Wiehe?
Jo, det är jag, men det är inte min favorit bland proggarna faktiskt.
Nej, just det. Nej, nu är inte Mikael Wiehe här och kan försvara sig.
Ja.
Så att jag tänker att vi istället ska gå och lyssna på en julsaga. Julsagan är från 70-talet, men den är skriven nu av Ulrika. Och det kan vara hon som är bortrest, eller så kan det vara en annan Ulrika. Nu lyssnar vi på den.
Jag föddes på 70-talet, mer exakt 1971. Mina minnen från denna tid är många och underbara. Det var en tid utan mobiltelefoner, datorer och internet. Istället tillbringade vi barn vår fritid med att leka utomhus med varandra. Julen var en speciell tid som började med första advent. Då hade byn där jag bodde julmarknad, och jag och min vän Pia gick omkring i affärerna och köpte julklappar. Vi hade alltid vita jular med mycket snö, och gatorna var fyllda med vit krispig bomullsnö. På gatorna fanns stånd med pepparkakor och glögg. Utklädda tomtar gick omkring och delade ut presenter och sa ho ho. Från olika håll fylldes julmarknaden med julsånger, såsom hej tomtegubbar slå i glasen och vi komma från pepparkakeland. Julen 1978-79 var en tid då så mycket snö föll att skolorna var insnöade. Jag kommer ihåg hur vi lyssnade på radio på morgonen, och till vår lycka hörde vi att skolorna var stängda på grund av att det var insnöade. Vi tog på oss skidorna och åkte pulka och skidor hela dagarna. Jag kommer speciellt ihåg en morgon när min pappa fick krypa ut ur takluckan på andra våningen och skotta bort all snö framför ytterdörren, då det var ett häkta av snödriver. När vi kom hem på eftermiddagen efter att ha lekt i snön hela dagen gjorde min mamma oss varm choklad och varm saft med lussekatter och pepparkakor. Jag brukade alltid sitta framför den stora öppna spisen och värma mina fötter och händer. Och detta är ett minne som jag aldrig kommer att glömma. Mina föräldrar hade en skog med en gård i Småland, och vi firade många julaftnar där. Ofta var det så mycket snö att vi fick ha snökedjor på bilens däck för att inte fastna eller glida av vägen på väg till gården. När vi kom fram fylldes huset av värme från fyra stycken öppna spisar. Det var så mysigt att samlas runt köksbordet och dricka varma drycker och äta julmat medan snön föll utanför fönstret. Efteråt tog vi på oss skidkläder och vallade skidorna och begav oss ut i skogen med mat och dryck. Det såg ut som en riktig julsaga med granarna täckta av snö. Efter flera timmars skidåkning åkte vi hem och klädde på oss myskläder och spelade spel tillsammans till mysiga julsånger hela kvällen. Höjdpunkten var julafton som vi först firade hemma på gården och sedan på eftermiddagen åkte vi till min mormor och morfar där vi delade ut alla julklappar. Det hade alltid en så stor vacker gran med glittrande julkulor i och där stannade vi till klockan 24 innan vi åkte hem. Jag brukade alltid somna i deras säng och mina föräldrar bar mig tillbaka och väl hemma igen somnade jag i min säng och drömde om alla julminnen jag hade fått. Jag önskar er alla en riktigt god jul. Kram!
Jaha, då är vi tillbaka här på Fontänhuset där vi sänder radiofontänen. Och vi lyssnade på I Know What I Like med Genesis. Så, och låten är önskad av Lasse som sitter här med rattarna i bakgrunden. Vad tycker du om Genesis, Bo?
Ja, jag vet knappt någonting om dem alls, men det lät rätt bra den här låten tycker jag.
Ja, just det, men det är han Phil Collins som bytte,
just det,
han spelar trummor och sen något annat eller tvärtom eller något i den stilen.
Ja.
Det börjar väl, vi börjar komma närmare slutet av programmet, men vi har lite grann kvar, vi kommer att lyssna på lite mer musik och sen så på slutet så kommer vi att sammanfatta och berätta alla som har varit med i det här programmet, va? Vad tycker du själv, Bo? Har vi skött oss? Du och jag, tycker du?
Ja, jag tycker vi har skött oss så gott vi kan.
Just det.
Med en parentes för att vi är inte så vana vid det här.
Nej, just det. Men det märks ju inte. Nej. Alltså vi framstår ju som riktiga radioproffs. Lite så, vad heter han? Glenn Schilling i manegen. Lite den stilen.
Ja, vem det är nu är. Men,
det gör inte så mycket. Men det var han. Det har ju ingenting med 70-talet att göra heller, va? Ja. Vi kanske skulle summera det, liksom, det här 70-talstemat på något sätt. Vad är ditt slut, liksom, betyg på 70-talet som decennium?
Ja, det var ju synd att det inte många som levde då på den tiden, utan det är många som är här födda efter 70-talet, vad jag förstår. Just. Inte alla, men en del. En del av oss är inte födda då, men många är födda sen i alla fall.
Just det, alla är vi födda någon gång. Och nu ska vi lyssna på lite musikinslag kan man säga. Varsågoda!
Har vi precis hört en jättefin låt som heter Girlfriend is Better av Talking Heads, en band från 1980-talet, New Wave band från New York, känd över sin album, dubbelalbum. The name of this band is Talking Heads. Frontman heter David Byrne, gitarristen och vokal, och andra medlemmar heter Tina Weymouth, Chris Franz och Jerry Harrison med flera. Låter tagen från albumet Stop Making Sense och inspelat på en sal i New York. Och det är ungefär allt som jag hade förberett mig för att berätta idag. Don't you forget about me. Andra låt heter Don't You Forget About Me och det är inspelad i Glasgow, Skottlands mest befolkad stad med över 1 miljon invånare, och frontman heter Jim Kerr och var ganska politiskt aktiv under 1980-talet med låten Biko och Mandela Day och såna låtar, när han kämpade för svarta i Sydafrika. Det ritning i musiken kallar man nyromantismen. Nu kan ni njuta i takten, och jag vill bara tacka er för all uppmärksamhet som vanligt, och hoppas att vi hörs igen snart. Tack så mycket. Tack. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Det, tack så mycket. Vi ska sammanfatta programmet nu, och vill jag nämna att det var en utmärkt program vi har fått höra, och publiken har varit fantastiska. Och det, så vi vill tacka alla som gjort inslag: Lena, Ivan, Boes, Björn, Stig, Sissi, Ulrika och Martin P. Ja, de är värda all sina applåder.
Ja, just det. Här har vi ju en tacklista till. Jag tycker vi tackar. Jag fortsätter att tacka här. Ja. Programledare Bo S och Måns. Det är vi två.
Ja. Ja. Tack, tack.
Sen på mixerbord har vi haft Lasse. Och så har vi jobbat hårt med redigeringen. Det har varit Lasse, Anders, Marielle, Josefin och Martin.
Paddorna, Lena och Robert. Önskar musik. Det har vi sagt. Kanske Sean, Boes, Lasse, Ulrika, Håkan, Lena och Sissi igen. Tack. De är värda sitt tack.
Ja, men just det. Nej, men då rundar vi väl av lite smått här från Fontänhuset på Engelbrektsgatan 14. Från vårt eklektika program Improviserad Radio. Tack så mycket, och på återhörande. Yes.